Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det, men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna! Dagens första ämne börjar med att Robin har upptäckt en ny sida hos sig som han tidigare varit ganska säker på att han inte haft.
Det var faktiskt ganska stort.
Vilka säger vi att vi är och vad tillåter vi då oss att inte vara?
Vem vill vi vara? Mm.
Anton undrar om våra erfarenheter med att aktivt göra slut med vänner. Och han får lite closure när vi pratar om efterdyningarna av ett abrupt avslut på en 15-årig vänskap.
Förlåt, men det var ett fint...
På riktigt råd och tips.
Fint samtal.
Det och mer i veckans avslut som du nu har framför dig.
Tjoho! Oral mic i mun.
Och hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson. Och jag sitter här med Micke Kasanovic.
Hej.
Och Anton Renström.
Hej.
Hej. Som var lite sen idag för du stod med en glas vin på jobbet.
Ja, eller jag satt.
Satt du?
Ja, jag satt.
Har du skrev stod?
Jag satt vid mitt skrivbord med ett glas vin i vänster hand och musen i min högra.
Oj.
Och kvattrar det på.
Låter som en fredagkväll.
Glas vin i ena och mus i andra. Alltså, privata sektorn, bra ändå.
Privata sektorn, underbar. Herregud. Får köpa vin på företagskortet, ja. Dricka vin på arbetstid och också jobba med vin i kropp. Det är trevligt.
Jobba med vin i kropp. Mm. En podcast.
Det är en bok jag kanske skulle vilja läsa.
Tror vi alla skulle kunna skriva den. Eller, nej, menar jag. Alla arbetsgivare.
Men Robin, du dricker inte så mycket nu för du tränar väldigt mycket.
Ja, det är jag faktiskt. Jag är så himla duktig. Men
det är du faktiskt. Jag menar så här, du stiger upp väldigt tidigt varje morgon. Du måste ändå stiga upp. Hur mycket tidigare än vanligt?
2,5 timmar tidigare än vanligt.
Det är sjukt imponerande.
Ja, jag är uppe 5:30 varje morgon. Men, och, jag har faktiskt varit väldigt bra. Men mitt ämne hamnar faktiskt lite grann om det. Så jag tänkte att jag kan ta det lite sen och berätta om vad jag har gått igenom de senaste 5 veckorna. Gått igenom, som att det låter...
Ändå imponerande.
Jag vill ställa en fråga, en liten öppningsfråga. Vad gör ni, vad pysslar ni med när folk är sena? Vad gör ni då för att fylla den tiden när folk är sena?
Alltså, för mig så är det två saker. Antingen så är det telefonen eller så är jag, när jag är medveten om att men nu är jag för mycket på telefonen, då gör jag liksom en ansträngning och bara titta runt och bara försöka ta in.
Just det. Hur värdefull är den där tiden? Jag vet, man måste tvinga sig själv. Man bara, förstår du mer att det finns liksom även någonting? Nu tittar jag på människor. Titta en människa, där går den. Jaha, ja. Han har kakis på sig. Vad betyder det? Det finns liksom en påtvingad... jag kan vara sån med, för jag gör likadant. Ja. Bara, här sitter jag utan telefon. Alltså, att vara utan telefon blir nästan
just det blir
huvudgrejen.
En... Ja.
Inte att titta på människor.
Just det.
Här sitter jag utan telefon och tittar på folk. Titta, går det en människa? Åh, vad kul. Vad härligt att vara utan.
Nej, men det, för jag känner det där, för så där hände det mig jättemycket i början, men sen så när jag blev van, då försvann ju liksom den här känslan. Då blev det ju snarare att den impulsen kom precis när jag lade ifrån mig telefonen. För då var det liksom färskt, men sen
så är början ut, för det är liksom bara, det är bara någonting så här, jag tycker det är en ganska skön avslappning att inte titta på någonting alls, utan bara ta in saker, låta saker skölja över en utan att fokusera.
Men det är ju skönt på, alltså när jag är jättetrött på morgonen och sånt, då kan jag då telefon, om jag bara, alltså om jag tar upp telefonen och tittar på den med en gång och sätter igång och leker med den, då fortsätter jag. Men om jag inte, alltså om jag får en anledning att liksom inte ta upp den, då kommer inte jag på, jag är för dum på morgonen, så jag kommer inte på att telefonen finns för strax innan nio.
Du är som en liten hund. Om du inte ser leksaken, då finns den.
Ja, alltså, om du bara visste vad, hur rätt alltså, och sant det är.
Så bra.
Om jag inte ser det, så finns det inte. Så om jag har det liksom i fickan, så kommer jag att titta på människor.
Ja.
Men sen när dagen är igång, då kan jag inte titta på något.
Nej. Du då? Men jag tycker också att det beror på hur lång tid i förväg man får veta att personen är sen, så man får mer tid. För jag menar så här, om jag är på jobbet och klockan är fem och man har bestämt att vi ska ses sex, och någon säger att vi kommer inte ses förrän sju, då skulle jag bara, fan vad skönt, då kan jag gå hem från jobbet. Alltså då skulle jag nog utnyttja tiden till att faktiskt röra på mig lite grann. Är det så här 10 minuter sen, ja men då blir det ju telefon. Är det en halvtimme, ja men då kanske jag tar mig an och börjar lyssna på någon podd eller lyssna på en ljudbok eller något sånt. Så det beror lite grann på tidsaspekten.
Ja.
Men oftast är det ju telefonen.
Och om du inte skulle ha telefonen, om den skulle gå sönder då? För den, jag tänker att det är liksom det generiska svaret.
Då skulle jag köpa en ny på en gång. Nej, men jag är så mobilberoende. Alltså, ja. Jag kan inte ta upp telefonen det första jag gör. Så fort jag vaknar börjar jag titta på telefonen.
Men så här då? För också, ibland kan jag tänka sig att vårt mobilberoende, att vi förminskar det. Alltså, för också, man gör inte en sak på mobilen. Mobilen är inte bara en sak. Alltså, det är inte bara, på mobilen så har vi relationer, vi jobbar, vi skapar sociala kontakter, vi lär oss saker. Vi
är kreativa.
Vi är kreativa. Alltså, alla de här grejerna är att vara på sin mobil. Så jag tycker att det finns något lite förminskande i att you're selling yourself short, att liksom, och att man bara, jag förstår att man ibland måste lyfta blicken, men om vi dyker in i det bara så här, okej, ni är på mobilerna, men vad gör ni då? Om ni har en stund över och ni kan vara på mobilerna, för jag kan också vara så att ibland att jag inte, nu får jag inte läsa jobbmail, det är väl lätt att jobba, men om jag tvingar mig själv att inte jobba, och ibland kan jag också, Instagram är jag jätteaktiv på, men om jag inte ska vara på de här klassiska, så kan jag tvinga in mig i de här ska jag säga, C-valsapparna, där man har A och B. Man har valt bort dem. Vart tar ni vägen då?
Det var en bra fråga. Alltså jag tror att mina mest använda appar på min telefon är nog Reddit och Omni. För det är de jag liksom hela tiden går in i. Och sen anteckningar som jag liksom går in och skriver anteckningsblock i. Och när Reddit, där kan man ju faktiskt försvinna ner i så här mindre vanliga hål, för det är liksom ett slut på hela
tiden.
Ja, typ. Åh, gud.
Bye-bye.
The red pill är ju faktiskt, det är den som är väldigt, väldigt, jag tror den är förbjuden numera.
Uh-huh.
Nej, men det, så att jag har inte det, för att jag tänker nog snarare att i det fallet när jag liksom inte ska vara på dem, då, för att jag kommer på mig själv ibland, att jag öppnar telefonen och så bara, men jag är den last Reddit, och kom ni. Och då har jag så här, nej men då är jag så här, då tvingar jag mig själv att lägga ner telefonen istället.
Jaha, så du har inte det där att se alternativet?
Nej, jag förstår, inte sen jag liksom inte Facebook och så vidare finns. Facebook var nog liksom det.
Det gick då.
Ja.
Men du har ju Instagram till exempel, men det är ju
så mycket.
Men jag kan nog, jag går nog till saker som jag inte vet. Typ så här att jag har skrivit ner något ord som jag känner, det där borde jag ta reda på vad det betyder. Men man inte har tid att göra det när man hör det, utan man bara så här,
men minns du det då?
Nej, ofta skriver jag ner dem.
Okej, okay, så du har liksom en lista som du kan
gå till? Nej, jag har inte en lista, men alltså oftast om det är ett ord som dyker upp, så är på nyheten, om man lyssnar bara, men vad menar de med det där ordet? Så kan jag bara säga på bussen på väg till jobbet kan jag skriva upp ordet. Och då kan jag gå tillbaka och sen söka upp det och titta på en riktig ordbok, vad betyder det och hur använder man det.
Det här är intressant att du ändå kan jag skulle aldrig kunna fortsätta läsa någonting om jag inte förstod vad det är för någonting.
Nej, men där är du och jag väldigt olika. För jag gör ju en sak i taget.
Just det.
Och jag kan säga, lyssna på nyheterna, ta in dem, inte förstå alltihopa, pausa det ordet ändå ta mig till jobbet och sen på vägen till kan jag så här börja undersöka det. Och jag tror att du behöver undersöka det på en gång.
Alltså. Gud, jag upptäcker nu att jag är precis som Robin i det avseendet, för att jag tänkte på det i morse. Att, för att jag är ju också sån att jag, alltså, du vet, tittar jag på en Netflix-serie till exempel och de säger ett ord som inte jag förstår, jag pausar. Mm. Och sen så tittar jag upp ordet. Men grejen är att jag höll på att göra det i morse på men jag lyssnade på radio. Och helt plötsligt försökte jag spola tillbaka radio.
Jag kan inte lyssna på live-radio
mer. Men på riktigt, jag bara, vad är det här? Jag känner mig kränkt.
Det är därför man bara ska lyssna på bara lyssna på inspelat material.
Nej, men på riktigt, alltså, I'm kidding you not. Jag lyssnar på my main source of news, det är Omni, men det kan jag säga att jag är kanske en gång om dagen. Men jag lyssnar på radio väldigt mycket på nyheterna, men det tar mig, alltså, det första jag gör är typ att lyssna på SR på nyheter. Det tar mig kanske, I'm kidding you not, men kanske en och en halv timme att ta mig igenom de här 15 minuters. För att jag inte, alltså, för det finns så mycket som jag inte förstår det nya. Och jag tycker det är så frustrerande att sitta där och inte. Så jag bara, paus! Och så måste jag säga, inte så att jag då spenderar de där 2 timmarna med att bara researcha nyheter. Utan jag är ju även dum i huvudet. Så att när jag väl har...
det dyker upp nya saker.
Research, alltså, det, som du säger, det som finns framför mig finns.
Ja.
Så att liksom, det börjar med att, jag bara, att det är ett ord jag inte förstår eller att det är en konflikt jag inte är insatt i. Och sen så har jag då gett mig utanför den här SR-appen och sen är vi borta. Och sen bara, jag är ju på nyheterna! Och så tillbaka och sen håller jag på så. Så det tar liksom sin lilla tid att ta sig igenom ett nyhetsflöde sådär.
Men det, alltså, för det där händer mig helt enkelt, för jag tänker på det när jag sitter och skriver. När jag sitter och skriver så har jag ju liksom ett program som heter Omwriter som tar upp hela skärmen. Och som så. Men grejen är att sen så kommer det händer ofta att jag ibland behöver kolla upp någonting, så kolla upp det. Och sen så, liksom bara en halvtimme senare så sitter jag liksom och har ramlat ner i något och bara, vad var det jag gjorde? Nej, men just det, jag satt och skrev.
Nej, men man måste faktiskt, om man är en skrivande person så måste man faktiskt ha en separat dator eller en separat skriv. Alltså där man inte har de här andra apparna, inga push-notifikationer, att man har liksom en begränsad sökfeed på något sätt. Alltså det, jag tror jättemycket på det, för jag är likadan. Och så att jag försöker hålla min dator så.
Men inte man, det är ju kanske om man är impulsstyrd. Alla är ju Nej Robin, det handlar inte om det. Det handlar mer om hur man kan, alltså jag är ju tråkig på det sättet. Jag är ju så väldigt fyrkantig, för jag kan ju bestämma mig för att gå vidare. Så här, jag jobbar med mitt Excel-ark och så här, nu är det nästa kolumn.
Men det är därför
så
du är projektledare.
Ja, men precis, det är ju det som är skillnaden. Jag kan ju lämna saker och veta att jag återkommer till dem. Jag behöver inte tänka på det nu. Och sen jag tänker inte på dem alls. Och sen kan det dyka upp nya jättefarliga saker som jag blundar för. Jag har inte tid med det nu, för jag gör det här.
Gud, jag har svårt för det. Om jag väntar på någon och eller med apparna, se appen när jag har valt bort allt annat, jag ska spendera tid på min telefon. Då har jag har en blogg, ett läsverktyg för bloggar som jag går in på och läser. Det har följt en hel del grejer, allt från Vice och sånt som jag kanske inte går in på deras specifika appar för det tar för mycket. Men alltså, som har liksom rensat ett modererat feed, där jag är inne och läser, det är liksom mitt C. Och sen skulle jag säga att jag liksom går in på massa olika nyhetssajter, men där jag har väldigt lite tålamod, för det är väldigt mycket man redan hört om man har varit på radion då. Så där är jag bara några sekunder. Det är liksom en havs in och rör om. Men sen så hamnar jag ju alltid på, när jag har tid över, på min älskade vad heter den? Outcast, kan det heta så? Jag har ju en podcast. Alltså jag lyssnar ju på
Overcast.
Podcast. Ja, Overcast. Jag älskar mitt Overcast feed. Det är min bästa podcast-appen och jag hamnar liksom i den. Och även om jag inte lyssnar på appar så älskar jag att leta efter appar. Eller inte att poddar. Även om jag inte lyssnar på poddar så älskar jag att leta efter nya poddar. Det finns någonting att säga, gud, så jag bara inneläser beskrivningar. Det är samma sak med typ Instagram-profiler. Jag kan tycka jättekul att hur presenterar folk sig själva? Vad är det för bild de vill ge sig?
Just det.
Och det. Så det är jag ganska mycket. Jag tycker det är kul att typ, om en grotta med ner i saker. Ska vi ta en jingle, vad långt draget blir?
Ja. Om du vill.
Okej. Jag har de senaste 5 veckorna gått på en bootcamp tillsammans med Samuel, vår kompis. Så vi har 6:15 varje morgon har vi varit på Fightbox Stockholm vid Slussen. Nu går vi i Sankt Eriksplan. Så vi börjat det var en 4 veckors bootcamp som vi nu har tagit en ny 4 veckors bootcamp på Sankt Eriksplan. Då, som är också en fightbox. Skitbra. I vilket fall, så det här är liksom en typ av träning som jag har aldrig valt den själv. Hade ingen liksom dragit med mig dit, så hade inte jag valt att slåss och gå på cirkelfis. Alltså jag saker det är så här typ, jag gör saker och om jag inte gör klart dem så kommer inte den andra få börja sitt sätt. Mm. Så att man liksom är liksom på något sätt utsatt mot någon annan. Man jobbar i team. Mm. Inte hela tiden, nej, men ibland kan det vara så. Ja. Och ganska mycket själv. Liksom, så att det är upp till en själv hur hårt man kämpar. Men ibland händer det. Och det är sånt här som jag har som kontrollbehov och även så här, tänker mycket så tanken på det freaks me out. Så.
Ja. Men du kan ju ändå inte slacka.
Nej.
För jag menar så, du är ju där i en liten grupp, så du måste ju ändå prestera, du måste ändå jobba på.
Nej,
fast ändå gör det i din takt.
Ja.
Fast nu fick jag bara flashbacks från just där första gångerna som jag var på CrossFit. Och det är ju en sak att komma närmare en kompis som man känner, men att bli parad med en främling. Mm. Alltså jag blir nästan provocerad av det. För det finns det finns olika så här former, och en form, ett koncept heter you go, I go. Det vill säga att man varvas om, turas om med sin partner. Och jag är ju redan så, jag pressar ju redan mig själv så himla hårt. Alltså på riktigt, när jag, så här, du vet, när jag så här, ledde träningspass, så låg jag ju liksom på typ så här, 80% av min maxpuls under en timme, och det är högt att ligga så. Och så att jag pressar mig själv, och då att det som har den ytterligare pressen att så här, nu står någon annan och väntar och kanske dömer mig lite. Alltså jag höll ju på att dö. Jag gick ju ut i 580 och dog ju liksom efter.
Men det roliga är det här, för ja, och så tänker jag hade mycket, det är också så roligt när man är, men jag tror vi, alltså allting som ni lyssnar och får höra kring oss, det är ju våra egna tankar kring oss själva.
Ja.
Alltså man är ju så som människor, men så om sig och kring sig och tänker, jag är så här, jag tycker om den här grejen men inte den här, då blir jag stressad. Och sen är jag så här, alltså det här narrativet vi skapar kring oss själva, vad vi tycker om, vad vi inte tycker om. Och sen så bara, och sen i slutändan, om vi bara ska liksom strip that shit down, så handlar det om att vi känner oss otrygga och lite rädda i vissa situationer, och vi desperat behöver någonting att bara liksom hålla fast i när vi känner oss mänskliga.
Ja.
Så liksom, så det här har jag gjort. Det här är min expertis. Jag gör ju det jättemycket. Mitt största liksom, min största rustning mot världen är ju att liksom analysera den och förklara hur den är. Det är liksom, det är liksom min go to. Alla bara, gud vad klokt det är. Men jag är inte ens, jag bara säger exakt allting som jag ser just nu här nu, och så pratar jag länge nog, kommer ingen titta på mig. Men liksom, det är min bästa go to. Och det här har jag gjort liksom på något sätt med träning då, att jag har sagt att jag är sån som jag tycker bara om styrketräning för att jag gillar att göra det i min egen takt. Jag har haft det här narrativet kring mig själv och träning. Sen så drog då Samuel med mig på det här som jag då var övertygad om att jag skulle hata.
Men visst går Johan Svensson också på.
Johan Svensson har gått här förra året tror jag. Och
David också.
Nej, inte nu. Han har PT.
Just det, men det är också PT därifrån.
Ja, precis. Mm,
just det.
Mm. Och Johan Svensson är alltså en av våra medministrar.
Ja. Ja, just det.
Nej, men och sen så har ju någonting hänt då. Mitt uppe i allt det här att jag väsnades, så hade mig i mitt eget huvud och liksom runt mig, kring mig, om mig runt och alla de här ursäkterna kring, så har jag bara jag är grym. Jag är så himla duktig på den här träningsformen. Och jag chockerade mig själv, och jag chockerade även Samuel som liksom har känt mig i bara 4-5 år. Så här, han bara, men du är ju jätteduktig på det här. Jag bara, ja, och så bara, varför är jag det? Och då slog det mig, men jag har ju gjort det här. Jag har gjort det här hela mitt liv. Alltså, när jag dansade, det finns ingen som ger upp. Det är bara en lagsport. Så för er som inte vet, jag började dansa när jag var 16 och jobbat professionellt med musikal och jobbat som dansare. Liksom. Och slutade när jag var typ 30. Nu är jag 38, fyller 39. Så att liksom, och jag har glömt det. När jag insåg att jag var duktig, så bara, men hur kan jag vara bra på det här? Du vet, hur kan det här vara någonting som jag bara, tänkte jag då först att jag bara helt plötsligt randomly var bra på. Att det inte, jag hade liksom ingen så här förankring i historien. Så, men gud, Det är exakt, det är bara att det är en annan typ av en annan form av vad jag redan känner till och har gjort, som då är att vara i grupp och att inte kunna ge upp. Bara för att det är tungt så kan jag inte sluta, för det handlar om att jag avslutar den här dansen, det här numret, levererar på den här auditionen. Alltså, och att vara i en kontext där det är så här, quitting is not an option. Och även om jag då var kanske otränad och allting, så någonting bara, alltså det slog på en liten switch i mig. Och jag bara, och jävlar anamma, jag har varit så jävla bra de här 5 veckorna. Jag är så himla stolt av mig själv. Och inte sagt att jag kanske inte kommer hålla det. Om 4 veckor kanske jag kommer sitta och äta chips och kolla på Game of Thrones, som jag inte sett avslutet. Skit, det är en annan sak. Men just nu, här och nu, i den här, det jag pysslar med just nu, är jag jätteduktig och skitbra. Och jag är typ lite bäst i klassen igen. Sådär. Och jag är pepp på vad det. Och någonting har skett i mig kring min relation till vad min kropp klarade av. Och jag,
men är inte du det när du ger fan på saker och ting?
Jo, men jag
generellt sett så här, för du är ju ingen person som säger gör saker och ting halvdant.
Nej, jag gör ingenting eller så gör jag det.
Ja.
Men jag tror att man är så ogenerös mot sig själv. Och det här slog, det jag ville komma till bara så här, jo, så är det Anton, så är det. Men om man är ogenerös mot sig själv, om man är hård, så kan det vara svårt att påminna sig själv om det, och det kanske måste ske. Och man måste kanske sätta sig själv i kontext till andra för att se, men gud, jag är sån här, eller jag kan det här. Det här var jag ju duktig på, eller varför har jag sagt det, berättat den här historien om mig själv i alla dessa år som inte är sant?
Eller varför du intalat dig själv?
Ja, exakt.
För det är snarare det att du ska gå och berätta för dig själv hur du är, och så är du inte det.
Nej.
När du väl kommer till kritan, när du kommer i den här träningssituationen, så är du en jävel på att träna.
Så det här har liksom varit av liksom rent fysiskt någonting som varit jättefantastiskt och skönt. Jag känner mig stark och liksom känna, och jag vill inte gå ner i vikt eller någonting. Jag tycker det här har varit liksom någonting som jag ville göra för jag ville må bra, liksom endorfiner och så. Men det slog mig, gud vad vi pysslar med det här ändå. Alltså, att man, det finns liksom två grejer i det här. Antingen, en sak som vi pratar om är, har ni haft saker som ni gjort ert förflutna som ni kanske inte gör mer, men som Gud har glömt? Vad gjorde ni förr som ni kanske skulle vilja göra igen? Det är en sak. Och sen undrar jag så här, vad är det för narrativ som ni berättar kring er själva som kanske inte är sant?
Du måste berätta vad narrativ är för dem som inte liksom vet vad ett narrativ är.
Ett narrativ är en berättelse, en story, historien om dig själv. En historia.
Någon slags ramverk.
Ja, ett ramverk kring historien. Mm. Ett story-ramverk kan man säga. Så vi kan väl börja med den lätta då. Har ni någonting som ni förut gjorde som ni spenderade mycket, la mycket tid på och som var passionerade kring, som ni inte gör idag, men som nu när jag berättat den här insiktsfulla historien, så har någonting väckts inom er att ni vill dela med er av er egen upplevelse. Ja.
Men det är svårt att veta vad jag inte kommer ihåg. För att på riktigt, jag tänkte på det här om månaden när jag hittade tillbaka till våra gamla bloggar, som när vi var bloggtjejer, och började titta på liksom, och bara, men just det där gjorde jag. Och, och då kom sådana saker upp som jag bara, jag får bara, hur kunde jag ha glömt att det där hände? Men jag vet inte, det är kanske gott tecken att man vid 41 års ålder börjar glömma.
Eller dåligt.
Eller dåligt.
Men du måste ju också ha tränat väldigt mycket i dina dagar.
Ja, nej, men det har jag gjort. Och det är ju liksom en tid. Det var ju, för mig så var ju det en någon slags överraskning. Om du hade sagt till mitt 22-åriga jag att om 2 år så kommer du att vara gruppträningsinstruktör, så hade jag ju bara varit, alltså, vad är du för jävla idiot? Men så det var ju en ny sak, men det är spontant, det jag kommer att tänka på, det är ibland att man ibland behöver göra upp med identiteter, för att du touchade på det där. För att jag, en sån identitet som jag gjorde upp med, det var ju när jag började hoppa fallskärm. Du vet, och så här, vi köpte utrustning och det var jätteroligt, men det tog också mycket tid. Antingen så fick man välja att säga, okej, men nu går jag all in. Och jag var liksom så här, nej, men jag ska fortfarande hålla på. Och till slut så bestämde jag mig så här, okej, jag måste välja antingen in eller out. Och då bestämde jag mig för att nej, men jag dödar den här delen av min identitet. Just jag ska det. Inte längre liksom identifiera mig som det. Då måste jag med sälja utrustningen och sådär.
Och jag måste berätta, så Micke hade alltså en tid i sitt liv där allt han gjorde på helgerna var att hoppa fallskärmar. Det var ju alltså, du var det 1000 hopp. Alltså du var ju uppe i så himla mycket.
Ja, jag gjorde 180 hopp efter utbildningen tror jag.
Ja.
Men det tar jättemycket tid.
Ja, jag vet inte. Förlåt, att hoppa från ett plan. Det är inte som man går ut och gör det.
Och bara hoppar. På Långholmen, men man går ut och hoppar runt lite igen.
Och det var väldigt mycket alltså, din identitet.
Ja.
Alltså. Alltså,
ja
men, jag minns det. Alltså, ja. Så, det var mycket kring dig.
Ja,
var,
nej, exakt. Nej, men, och det blev en naturlig del för att det var nyss mycket det jag gjorde.
Varför måste du vara, var du kände dig som tvång att vara så krass kring det där klippet med att göra och inte göra?
Jag tror att det var för att jag insåg någonstans på vägen att nu lever ju bara på gamla meriter.
Vad betyder det?
Det vill säga att jag...
I det här fallet
så började jag hoppa 2004. 2005 hade jag liksom ett jätteintensivt hoppår. Och sen så hoppade jag... Liksom, och sen, jag hoppade 3 år. Och sen slutade jag hoppa. Och sen så tog jag liksom en kurs igen. Och det var någon slags så här försök att ta tag i det. Men det hände inte. Och då började jag inse så här... Men vänta ett tag. Ja, nu håller jag liksom på och är den här som lever i det förflutna. På gamla
men vad var det som inte hände?
Att jag inte åkte ut och hoppade.
Att du bara inte gjorde
det. Men det förflutna är ju inte för ett halvår sedan.
Ja, nej, jag tror att jag har ADHD när det gäller det. Men det här hände alltså 2008. Så att det hade gått 2 år utan att jag hade hoppat.
Men det här är ju roligt, för det du gjorde då var ju att du såg ju dig själv. Du hade ju då bilden av dig själv, för det här är ju likt som jag.
Ja.
Du hade ju bilden av dig själv som fallskärmshopparen. Kunde du inte leva upp till den, då var det vad ska du då hålla på? Ska du fjösa runt?
Ja.
Halvhoppa? Nej. Det var lite hobby.
Ja, nej.
Men när jag slutade dansa så bara, ska jag vara lite dansa? Nej, då slutar jag. Fan, då ska jag bli världens bästa producent, ja. Eller fucking kommunikation, whatever. Liksom.
Precis,
den,
så, bara, precis
det
ingen, så.
Bara, ska man halvgöra? Vad är det för någonting? Men det man glömmer då, det är ju att man började med det för att, av en anledning.
Ja.
Det var ju inte för att... Alltså, och så här, vi är väldigt lika där, Mikael. Inte så mycket vi är lika med, men där är vi så här, svårt att hålla så här... Amen, bara gör någonting för mig. Alltså det har ju du lärt dig. Men för att det är kul. Man bara nej, jag ska fucking bli bäst på det. Och ja. Ska jag tjäna pengar, ska jag bli en karriär.
Ja.
Det är svårt att ha.
För det vore ändå nice att ha massor med olika saker som man gör ibland.
Ja.
Alltså att du hoppar en gång i veckan, en gång i månaden, ja. En gång per år. Eller att du tränar en gång per vecka, en gång per år.
Ja.
Alltså man är ju så jävla svart eller vit.
Ja, jag ligger och äter
gråzonen
godis i min säng och kollar på serier. Eller så hårt. Alltså svart eller vitt. Jag lyssnar på en podcast som heter Happiness. De tar upp det här i det där. Det heter någonting. Det är ju två typer som finns i världen som är exakt det här. Alltså, antingen kör man på eller av. Mm. Och folk som harvar på. Så här.
Mm. Men förlåt, för nu när vi är inne på det här. Jag har ju på sista tiden börjat upptäcka att det här återkommer så ofta hos mig hela tiden. Hur mycket jag än... Det är lite grann som en så här whack-a-mole-spel. När man, liksom, så man slår ner 2 så kommer upp 3 nya.
Ja.
Så att jag har ju istället för att försöka liksom bli mer nyanserad så har jag försökt sätta mina loopar på att bli snabbare. Alltså
vad betyder det? Nu hänger inte med.
Nej, men för jag tänker så här, det är ju antingen så här, måndag, nu är det ny vecka, nu ska jag äta bra, nu ska jag göra så här. Eller ska jag det. Men istället för att tänka så här, i en vecka så försöker du tänka på en dag. Att bara så här, nej men nu är det morgon, nu ska jag göra det här. Alltså så att de här antingen eller looparna.
Just det, så att det är kortare sekvensen av.
Men gud vad smart.
Det är så smart.
För att, men, idag ska jag vara vegan.
Det här är så fint. För jag gick hos Viktväktarna en gång i tiden. Och då sa hon, jag kommer inte ihåg hon hette. Vi säger att hon heter Gun. Hon hade tvåfärgat hår. Men hon hade tvåfärgat hår. Hon var jättegullig, svart.
Okay, Marie hette hon då.
Marie. Hon hade svart hår med en silverslinga fram.
Och en
sak sa hon så här: en sak ska ni veta. Det är inte varje kväll som man går och lägger sig som en viktväktare. Men varje morgon så vaknar du som en. Och det är ju sant. För varje dag är en ny dag. Oavsett vad du vill göra så är det en ny dag. Du behöver inte ta några beslut. Idag är jag den här personen. Imorgon är jag en annan. Så länge man tränar idag, äter det veganskt idag, gör det här idag. Imorgon får vi se.
Ja.
det är ändå skönt att man inte har den här loopen på en vecka, ja, en månad, ett år, att man säger från och med nu ska jag träna varje dag, från och med nu ska jag äta veganskt i 3 år, jag gör det idag. Ja.
Och det var ju det är någonting som det läser man ju också, alltså det är, om man tänker att man ska äta på ett visst sätt och man bryter det en gång, man bara, nu är det kört, nu bröt jag hela dieten. Ja. Alltså, man håller på med någonting jättelänge. Sen, dieten också. Men du förstår, jag kan vara att jag så här, detoxar. Jag äter salt och socker och bara. Sen äter jag en glass och bara, nej, nej, du rökte. Som att det då förgiftade mig och förstör även alla kommande dagar som jag eventuellt skulle kunna leva.
Men riktigt. Som fyrkantig person och gammal anorektiker så är det jätteviktigt. För att tänka på det här sättet. Ja. Att varje dag är en ny dag. Det är inte så att det måste vara bestämt. Jag behöver
Nej,
inte
jag menar,
att man inte behöver svälta sig för evigt. Utan jag gör det idag. Det. Imorgon är det tillbaka till ett annat state. Att man hela tiden har valet av att göra nya förutsättningar för sig själv. Då, för man blir ju lite snällare mot sig själv.
Och inte alltså just med som anorexi, då är väl kontrollen är väl en jättedrivande
bara.
Sak. Ja, det är exakt.
Och vissa
det
dagar är det jättemycket kontroll och vissa dagar är det inte det.
Just det.
Och då är det väldigt nice, men det är ju så här
att få möjligheten att vara kontroll åt andra hållet.
Exakt. Ja. Att man exakt så.
Men för en annan sak som det här också touchar på, det är ju att jag har ju alltid tänkt att det är så himla dåligt att vara den här antingen eller personen. Men det finns någonting, jag upptäckte att det finns någonting fint i det, för man ger sig hän.
Verkligen.
Och det finns liksom ingenting som gör att nej, men så här, nej, nu ska jag göra det här också, och så gör man det.
Men förstår du också att det här är det giftiga med de här historierna. Det är ja. Personen som då som harvar på, som gör den här en gång i veckan, de önskar ju att de gav sig hän. Varför kan jag inte göra någonting fullt ut? Ja. Alltså vi omger sådana här jävla fucking budskap att vi inte är nog. Mm. Alltså ända fort man öppnar en tidning så är det någonting i den tidningen. För det finns väldigt många budskap i allting som möts oss. Som säger att just det du är fel. Så nästa sida så kan det vara någon annan som är fel. Liksom, och det finns ju inte, vi kan inte vara rätt. Vi kan bara vara vad vi är. Men Anton, jag vill veta vad du...
Ja.
Ditt exempel.
Jo, men det är nog mitt ritande och målande, tror jag nog att det är, som jag gjorde väldigt mycket. Jag ritade och målade väldigt mycket när jag var yngre, och jag trodde nog att jag skulle jobba med kanske mer något konstnärligt. Så det gör jag inte längre, men jag har nog en bild av mig själv att jag är en målande och ritande person.
Just det.
Men jag tror inte att jag har haft uppe någon typ av skissblock på väldigt många år.
Varför slutade du?
Vad sa du?
Varför slutade du?
Jag tror att det var flera olika faktorer, men jag tror att en faktor var att jag gick konstskola tillsammans med minister Johan Svensson. Det var han som fick mig att sluta. Nej. Nej men då, jag tror att vi blev samlade så många i ett kluster, och att det var också någon typ av så här, en outtalad grej att alla skulle så här ansöka till Nyckelviken och Konstfack och man skulle gå vidare.
Det var en prestation.
Jag hade aldrig känt att det var prestation, för mig var det lust. För mig var det så här, jag är duktig på det här, jag tycker att det är roligt och jag ville utforska det. Men när det blev någon typ av ansökningsperiod och man skulle bli bedömd, så gick jag ju baklåst och ville inte alls vara med. Och det var då jag började med försäljning. Det var då jag gick in och började jobba i butik och sälja saker och ting istället, för att inte ha med det att göra. Och det är ju 20 år sedan, så det är ju väldigt tråkigt. Men jag ser mig själv som den här 10, 12, 13, 14-åringen som ritade och målade väldigt mycket och satt och pysslade. Sen kanske jag gör det på andra sätt, men jag gör det inte fysiskt.
Hur tror du hur skulle det vara då om du tog upp den där pennan eller blocket och sånt och satte det bara? Alltså är det, för det finns också någonting läskigt. Jag vet själv, exempel att gå och dansa. Jag har funderat ibland på om jag ska ta danslektioner igen eller ta sånglektioner och sånt. Alltså att jag ska ge mig in i den här kontexten och miljön som jag känner igen och är bekant med, men jag är en annan människa idag. Och det kanske kommer att fucka med min självbild och hur jag ser mig själv kring att göra det. Hur är det för dig kring det?
Jag går baklås på en gång.
BGA
måste vara bäst. Eller bäst för mig själv, ska jag säga. Bäst för mig själv, inte för andra. För andra tycker jag att det är bra, men bäst för mig själv. Men,
är det därför du inte gör det?
Kanske. Men sen tror jag också att det har med tidsaspekt också, att man så här kommer in i en annan typ av lunk, man gör andra saker. Jag menar, när du var 12 år gammal, hur mycket andra saker gjorde du in life? Du hade ju ganska mycket tid efter skolan, var avklarad, du hade gjort dina läxor om du inte ville titta på TV, och vi hade bara två.
Det ville man ju.
Ja, men vi hade bara två kanaler, så det var inte så mycket att titta på. Så då fick man ju sitta där och rita med sina kolkritor.
Varför lät det som extra norrländs att det var kolkritor?
Jag ville bara få det lite mer.
Men saknar du det? För det finns också, ibland måste man ju också, alltså, att det kan vara, för så har jag tänkt till hittills, alltså nu innan jag började här bootcampet, och som liksom väckte massa saker i mig, så nu är jag ju jätte, jag känner mig, nu är det onsdag imorgon, jag har redan lite ångest att inte ska, nej, torsdag imorgon, vi skiter i de har skitat de dagarna, men de dagarna som är, det är en dag i veckan som jag inte gör på, och den har jag lite ångest på när jag inte tränar, alltså, och jag hör ju själv också att det är inte, jag är inte jättehälsosam.
Det är inte sunt.
Nej,
du borde njuta av den dagen.
Ja, men så här. Jag kan välja att kritisera mig själv för att jag är sån. Eller så bara, ja, men sån är jag. Alltså så här, för det är också en sån sak. Jag vet att jag är sån här. Jag går ju in i saker. Och så här, det är väl toppen. Nu är jag passionerad kring det här. Och jag kan tycka också, det är skönt. Det var länge sedan jag var passionerad kring något. Så det var skönt.
Det är jättebra att vara passionerad, men det är farligt när du försvarar saker och när du försvarar ditt beteende.
Ja.
För det är då du lätt hamnar i ett dåligt beteende också. Ja. Du bara säger, men jag är sån. Du är inte,
nej,
sån.
Det
är ett invant beteende.
Men det är ju den värsta typen av människa. De måste avrättas med en gång. Förlåt alla. Jag kommer få ett elakt brev in nu. Nej, men så här, folk som bara, men jag är sån, acceptera det. Nej, du kan också växa.
För det tar ju inte jättemånga dagar på en månad att ändra ett beteende.
Nej. Och även så här, om folk, men jag håller med, och så här, det som har hänt nu är väl så här, skillnaden idag, det här som innan har jag haft en träning och som en del av mitt arbete, det har jag inte nu, så det är inte en del, det är redan fråntaget kontexten som träning och min kropp hade när jag förut hade det. Så nu är det redan annorlunda på ett sätt. Så att jag hoppas att det finns, att jag skapar istället sunda vanor kring det, och att det finns liksom någonting skönt kring det. Eller så blir det inte det, så blir det som vanligt, men och då har den här erfarenheten och allting att bli roligare.
Vill du säga något, Micke?
Nej.
Jag vill bara flika in just det här, så här, jag älskar ju att promenera. Men jag tvingar mig inte att promenera, utan varje morgon tänker jag så här, idag får jag promenera om jag vill. Och jag vill ju oftast göra det.
Ja.
Men den dagen som jag inte vill det, så blir det inte det en hemsk mardröm. Utan då bara, nu gör jag det inte. Utan det är mer att man väljer varje dag vad man ska göra. För då blir det inte lika svart eller vitt. Utan så här, man är duktig varje dag. Man presterar någonting varje dag.
Men då kan jag tänka att min variant av det är att i de här bootcampsen så kan man även gå på ett kostschema. Alltså så här, man ska äta sig så för att gå ner i vikt. Men fuck that
är
shit.
Är det mycket kroppshets?
Nej, inte alls. Alltså,
för det känns inte som att de är så kroppshetsiga.
Nej, de är noll kroppshetsiga. Men däremot så är det här life changing för ganska många personer, för att det finns en, det är upp till en själv hur mycket man går in i det, men det finns också och folk är ganska öppna och trevliga. Jag kan verkligen rekommendera det. Det är verkligen en sån, det var jättefint, och jag är inte super enkel att få och tycka om sånt här. Nej, men om man ska vara krass liksom. Så liksom attityden på stället har varit väldigt viktigt. Så det är inte alls kroppshetsigt skulle jag säga. Utan det är väldigt mycket upp till en själv. Och det är noll fokus på din kropp. Det är noll fokus på ditt utseende. Det är noll fokus på, alltså, man bryr sig, alltså, de andra är där i rummet. Men de är liksom inte, det är inte så här,
man har inte tid.
Nej, och det är inte som jag ibland är rädd för CrossFit. Kom igen nu allihopa! Man bara, fuck off. Det är så, alltså, utan det är så här, typ, här är regelverket. Gör det. Eller gör det inte.
Nej.
Så. Nej, men det är klart man gör det när någon säger, det är ju jättejobbigt att inte göra något sådär.
Speciellt om man är duktig på det.
Ja, men precis. Och då har jag ju valt, jag skiter i, jag tränar av så mycket nu, jag äter precis vad jag vill. Sen kan ju vara så att jag inte vill dricka alkohol för att jag ska gå på träna. Det är ju jobbigt.
Det är en bra konsekvens.
Ja. Och
att det blir en följd
jag vill äta så här bra för att jag ska upp imorgon, så jag måste säga, jag tänker typ, gud, jag måste ha energi. Men
jag
säger inte att jag inte får, så att säga.
Och det är samma sak där, då väljer du att inte dricka alkohol för du vill gå och träna, så det är hela tiden här. Men jag menar, det är ingen som dömer dig om du skulle dricka fyra glas vin och vara lite bakfull. Det är bara jävligt jobbigt på träningen.
Ja, det är ju jobbigt för en själv, man blir som en svettgris liksom.
Åh, herregud, träna bakfull.
Jag hade en fråga till.
Ja.
Finns det, men den kanske är som inte går för mycket tid, men har ni narrativ som ni berättar om er själva? Som ni,
Det roliga är att bögministeriet för mig och det, att vi faktiskt har pratat om det här, har faktiskt förändrat min syn radikalt på, alltså jag ifrågasätter mina narrativ jättemycket.
Historien du berättar om dig själv.
Historien jag berättar kring mig själv. Och så här, är jag verkligen sån här nu? Så det finns alltså på riktigt väldigt få saker som jag numera är säker på att jag är. Och jag ifrågasätter de flesta. Och det är så jävla hälsosamt. För helt plötsligt så, ja, men du vet, vissa av de här narrativen är så jävla inpräntade att det känns nästan som om de är någon slags så här bas i min programmering. Att det är liksom det är ett fundament. Det är som jag skulle vilja bli delfin. Det är liksom, nej, jag är född människa, det går inte att ändra. Men sen
Years and Years, förlåt. Har ni sett Years?
Nej.
Oh my fucking god. HBO, Emma Thompson, och vad heter han, den här fantastiska snygga bögen från Looking, brittiska?
Ja, Russell Tovey.
Russell Tovey. Han är med. Det här handlar om då, det började i 2019 och sen varje avsnitt är typ fem år framåt, så får man följa en familj. Det är utifrån det politiska läget idag. Alltså om man tänker så här, världen är fucked up idag. Vad händer då när den är, alltså de politiska strömningarna sker och de får liksom rulla på. Mm. Vad händer med samtiden om 5-10 tata, och så får man följa.
Gud, vad spännande.
Alltså det är så, jag har sett ett avsnitt, det släpps varje onsdag. Jag satt på en SJ tåg, vad heter det, tåg 2000.
X2000.
Jag skrek i slutet. Och sen så bara, och så, för man har varit inne i det.
Tyst, i tyst vagn.
Nej, men det var så här, jag bara, jag skrek just, va? Lite, man har så här, man har haft hörlurar som vill stänger ut.
Säg en gång till, vad heter den?
Years and Years.
Okay.
Alltså det är så fucking bra. Jag har aldrig sett något så bra.
Vad roligt.
Alltså så pepp.
Ja.
Och för du, det pratade jag om, för du sa någonting.
Nej, men för jag pratade
om narrativet.
Ja.
Nej,
men
narrativet. Nej, men vilka narrativ man ifrågasätter kring sig själv, och att jag ifrågasätter de flesta narrativ kring mig själv, därför att det är, och att den där basprogrammeringen som jag trodde att jag hade, att den inte alls är så.
Ja, och där är ju något också som är så intressant, för att världen händer. Vi tror, vi vet, kan känner oss själva så himla mycket.
Ja.
Och sen händer det saker. Och vi bara, nu måste jag, som jag tror jag känner så väl, hantera den här situationen jag aldrig varit med om förut.
Ja.
Och då är jag helt plötsligt den här personen. Har du ett narrativ som du berättar?
Det är säkert, men jag tror ju själv att det har förändrats sedan jag fyllde 40. Jag ser en stor skillnad på mig som innan 40 och efter 40. Jag är ganska obrydd efter 40 och känner inte att det är viktigt att hela tiden behöver befinna mig i olika situationer eller berättelser, eller jag kan också bjussa.
Hur gör du då? Alltså,
jag menar
insikt är inte samma sak som handling.
Nej, men till exempel att jag tackade ja till att vara med i bögministeriet. Det är en sån sak som jag inte hade gjort innan 40. För då hade jag varit alldeles för ängslig och alldeles för orolig och fundersam. Hur ska andra människor uppfatta mig? Jag skiter fullständigt i det. Jag vill gärna ha bekräftelse på att jag gör bra saker. Men om någon tycker illa, så tycker jag det är helt fine. Och jag håller inte på att censurera mig. Jag håller inte heller på att förändra saker och ting. Det gjorde jag nog mer när man kanske var 25-30. Då försökte jag nog få historierna att rimma mer med den personen som jag ville vara. Jag menar, nu kan jag lätt vara oförståelig, att en person bara, jag förstår inte vem du är, för du säger det här, du säger det här och det här. Och jag bara, jag vet inte heller. Om du kan berätta vem jag är, så gör det. För jag bryr mig egentligen inte.
Och man kan vara flera saker.
Man kan vara flera saker.
Vet du vad jag tänker på? Att det där är ytterligare en fälla som jag faktiskt har fallit i. Det här, nej men jag är ju mogen nu. Jag kan ta saker. Jag ska kunna hantera. Det kan bli ett omgång när man, jag inte kan det och blir den här rasande 14-åriga.
Men visst är det roligt.
För och då blir det som ett misslyckande istället. Men nu har jag blivit så här, nej men vad fan. Jag måste släppa på det också. Jag är den jag är.
Men det här är så roligt. För det är också, vi är ju alla... Jag närmar mig 40, ni är över 40. Inget. Det är viktigt. Men, nej, men det är ju någonting i bilden av att växa upp och bilden att bli, alltså, hur man borde vara. Så, det är ju bara, gud, det där börjar jag faktiskt släppa nu. Jag tror det är någonting man i middle 30s någonting, så förhöll jag mig till liksom vad jag borde vara i min ålder. Nu bara, nej, jag är inte det. Och jag kommer nog aldrig vara det, för att det finns... Nästa, när man har nått en nivå, det är ju som Candy Crush, då måste man vidare till nästa, ja. Då ser man nästa, så liksom, jag kan inte Candy Crusha mig igenom vuxendomen, för att jag kan, det vet att stå still, sitta lugnt i båten och liksom vara sig själv och sen så skita i de här nästa stegen på något sätt. Gud vad vis, vi tar en jingle.
In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Här i förrgår, eller kan det ha varit igår, så dök det upp en bild på Instagram som bara, och mitt hjärta stingnade till. Ni vet när hjärtat fryser.
Det var alltså i ditt flöde.
Det var i mitt flöde, och när man ser någonting och hjärtat bara isar till och man får en liten pigg som är jätteont. Och det är inte det, att man får inte ångest, man får inte så här, det är bara så här, det gör ont, det är någonting som sticker. Och då är det en vän till mig som jag fortfarande väljer att kalla vän, som lägger upp en bild från en möhippa. Och jag blir så himla ledsen att jag inte vet om det här, att jag inte är bjuden, att jag inte har en del av den här personens liv längre. Men till saken hör då att vi har gjort slut.
Du och den här vännen?
Jag och den här vännen har gjort slut.
Och vi
gjorde slut för 2 år sedan. Det var en incident som hände som är väldigt, väldigt, väldigt banal. Behöver inte gå in på exakt vad det var. Det var bara en sån här random missförstånd i kommunikation, varpå det slutas med att min kompis säger, men jag tror inte att vi ska vara vänner längre. Och då har vi faktiskt varit vänner i då 15 år.
Jesus.
Oj! Och jag menar, det var inte heller bara så ytliga bekanta, utan de
vän
de senaste 10 åren var alltså verkligen så här delat allt. Och det har varit okej att vi inte är vänner längre, att vi har gjort slut. Det har varit okej. Men det var så jävla jobbigt att se så här, att det händer världsomvälvande saker, som ett bröllop, det kommer hända nya stora grejer i hens liv och jag är inte där. Jag får inte vara med på det. Det känns jättekonstigt, för att det är status quo på något sätt, att det visar
henne där och jag är här, det är på något sätt okej. Okay.
Mm.
Men att det nu kommer att komma ett nytt liv där jag inte kommer att vara med överhuvudtaget, det jag också kommer att bli bortglömd. Om några år, då är jag... För nu, jag var ju uppenbarligen bortglömd nu på den här möhippie-grejen. Men om några år kommer jag vara helt utraderad att det är ingenting.
Mm.
Det var så jävla jobbigt.
Just det, för de nya minnen är liksom på något sätt en plattform för kommande minnen.
Ja.
Och nya vänskapskonstellationer är en ny plattform för andra.
Ja, men precis.
Och när man inte är en del, då är man inte en del av bygget på något sätt.
Nej, men precis.
Gud, men... Och jag tänker så här, det låter ju som att du hade förhoppning att kanske bli vän igen.
Jo, men absolut. Och det har jag nu funderat på den senaste dygnet. Så här, jag har ändå gått runt och trott att vi skulle bli sams på något sätt. Mm. Kanske inte att vi skulle bli bästa vänner igen. Vi är inte tillbaka till den rutan där vi lämnar. Men jag trodde ändå att vi skulle så här... Ja, men någonstans räcker ut en hand, ett finger och att vi skulle börja så här, när man ska...
Finger?
Nej, men vad heter...
Förlåt!
En hand, ett finger, en tå, en kroppsdel.
Jag räcker ut ett finger till dig, gissa vilket det är.
Nej, men lite så här, när det är dags för giftermål eller när det är dags för de här stora sakerna, att man ändå sätter sig över det.
Mm.
Och jag har funderat jättemycket på, för min kompis föräldrar är väldigt gamla och de kommer snart gå bort. Och jag var en del av hens liv och att man har umgåtts mycket med föräldrarna. Och jag har funderat väldigt mycket på så, hur gör jag då? Ja, men självklart så kommer jag att åka på begravning och delta på det sättet. Men nu känner jag bara så här, nej, jag kommer inte att göra det, för jag är typ inte välkommen.
Nej, du är inte bjuden.
Jag är inte bjuden till den här typen av tillställningar.
Men och hade du bjudit henne?
Ja. Jag hade gjort det.
Så det fanns liksom en olika ingång i göra slutandet.
Ja. Det jag tänker på, och jag tänker också att alltså någonting som fascinerar mig i det här är att jag har ju, det är såklart att jag har haft bästa vänner som inte längre är bästa vänner. Men det är fortfarande så att de människorna när jag träffar dem, alltså så här, det har alltid varit någon slags så här ömsesidig, alltså du vet när relationer så naturligt ebbar ut och det blir en ömsesidig sak, och men vi kan träffas idag och fortfarande liksom genuint känna för varandra. Så att jag har ju aldrig varit med om att en vän har sagt att nu är slut. Och så att jag kan för mitt liv inte begripa vad som hände i hennes huvud. För att för mig en 15-årig vänskap, du vet, det ska vara, alltså det ska vara typ så här, det ska vara en dolk i min rygg och det ska blöda och det ska...
Nej, för jag har varit med om exakt det som du, som alltså med i, alltså en långt gången, en person som du träffat, tror jag, vi har varit vänner längre än den här personen. Och jag har varit med om samma situation. Och i min erfarenhet så var det så att någon gjorde slut med mig av en jättebanal sak som kompis. Mycket grundat på en retorik och en jargong som man byggt upp tillsammans. Så här är vi med varandra. Bara någon får nog och lägger all skuld på en person.
Ja.
Och det är någonting som man liksom, i en relation så äger man ju någonting tillsammans. Det är väldigt förenklat. Och det kan också hända när man är kanske lite yngre. Det här var när jag var in my 20s, something, mid-20s. I efterhand så hände det här att den personen bad mig om ursäkt. Förlåt för att jag gjorde slut med dig. Det var inte rätt. Men då kunde jag inte... För mycket vatten hade åkt under bron och jag hade svårt att liksom gå tillbaks för att det var en sån stor grej. Det kommer nog aldrig hända att jag gör slut med en kompis. Någon är min vän. Alltså, det är som du säger, Mikael, det ska mycket till för att jag ska liksom, man kan bråka och ha sig, men just det där grejen att göra slut med någon, det jävlar vad det ska ta mycket. Så att den personen hade gjort så mot mig, alltså det var för mig ett sånt jävla svek. Så att när han bad om ursäkt och sa, det var inte bara du, det var jag också.
Ja.
Och det var orättvist av mig att säga så. Då kunde inte jag ta emot det. Jag var, och inte av illvilja. Nej. Men av att jag jag har liksom, det var så hårt för mig då, ja, när det hände, så att jag har, ja, fick slita med att ta mig ur det, mm, och det hade jag gjort, så då var den vänskapen slut för mig. Ja. Mm. Ja, min process var klar, för den var så tung då. Mm. Och nu är det bara klart.
Men det jag tycker det är en fullt rimlig reaktion. Mm. Därför att det händer ju, alltså, så här, när någon klipper av det här bandet, alltså oavsett om det sker långsamt, framförallt om det sker aktivt, mm, så är ju liksom det är ett ingrepp. Mm. De gör ju ett ingrepp i den här, om man tänker på en relation som ett barn man har tillsammans. Mm. De gör ju ett ingrepp i det. De bara, jag vill inte längre ha det här barnet med dig. Jag vill inte längre ha den här saken med dig.
Vilket i sig som handling är okej. Okay. Alltså, jag tänker att det är en viktighet man ska kunna göra ändå.
Jo, men det, alltså, jag tycker inte att det är fel i att man gör slut. Det är inte det. Jag tycker att det är helt fint om man inte kommer överens, om man inte vill umgås längre. Men jag menar, någonstans i min konstiga hjärna så tänker jag ändå att historien borde spela roll.
Ja.
Jag tänker, oavsett att vi inte umgås, att vi inte är de nära tajta vännerna, så borde jag ju ändå spela någon roll.
Ja.
Jag har ju gjort sån impact ändå under 15 års tid.
Mm.
Och likaväl hon har gjort det på mitt liv. Jag menar så här, oavsett att vi inte umgås, så tänker jag ju på henne nästintill varje dag. Mm. Som man gör med människor som har dött och så vidare. Ja. Man tänker på de här personerna fastän de inte är där.
Mm.
De är ju viktiga, för de har gjort den till den personen som man är idag.
Ja.
Sen av olika omständigheter så umgås man inte.
Men det är ju när saker ställs på sin spets. När saker blir, alltså, det yttersta allvaret på något sätt. Alltså, som till exempel när någon dör. Det är ju då som man bara, vad är det nu? Alltså, bröllop, mm, kan vara en sån sak, men det kan också vara det kan också vara en sak som händer i livet, förstår du? Det beror på hur man värderar.
Jo, absolut. Nej, men absolut. Och det har ju hänt saker i hennes liv också som jag har blivit så här, what? Men det här var så påtagligt. Det har hänt andra saker som jag har känt samma sak, men jag har på något sätt så här kunnat önska lycka och välgång. Det här blev det någon typ av så här, det blev så definitivt av de personerna som var bjudna, att jag inte var bjuden.
Hur kände
och jag du? Skulle ha stått där. Jag skulle ha varit med på den där gruppbilden, mm, som en självklarhet.
Hur känner du kring dina egna känslor kring det? För där är ju någonting att hantera. Även om det där var vad som hände, men att du nu inser, men gud, jag har värderat det annorlunda, eller att jag har de här starka känslorna fortfarande.
Mm.
Hur känns det? Hur tänker du där?
Men känslan av de starka känslorna är helt okej. Okay. Mm. Det är helt okej okay att jag reagerar och att jag känner och att jag blir ledsen och så vidare. Det känns ändå okej, okay, för då, det är ändå viktigt för mig att känna det, för det betyder någonting. Mm. Jag känner att det är ändå, den här vänskapen var inte bara en fis i rymden, utan det var ändå en viktig relation. Mm. Sen är ju hur man i fortsättningen reagerar, det är ju, tycker jag, svårare, hur man ska handskas med det.
Mm.
Så här, hur ska jag, igår funderade jag jättemycket så här, ja, men kommer jag, hur ska jag, ska skicka blommor till bröllopet, kommer jag skicka någon typ av vad heter det, när man skickar så här tal, vad heter det,
telegram.
Mm. Alltså, vad gör man, ska jag skicka en videohälsning? Ja, precis. Här kommer jag som strippa. Nej, men så här, det är supermärkligt. Och det är så konstigt också när det kommer till kompisrelationer. För det blir inte uttalat slut. Jag menar så här, den här personen har ju träffat mamma och pappa. Och det är så här, syskon och så här. De vet inte,
nej,
om att vi har gjort slut.
Nej, och det
de
här
har ingen aning.
Nej, men det här är exakt samma sak. Det spelar ingen roll om det är vänner eller pojkvänner eller någonting. Man kan ju göra slut på att man inte ses. Det gör slut på den fortsatta relationen. Men relationen man hade, det som var hänt och de relationer som är uppbyggda, de är ju där. Liksom. Jag har pratat om det i podden också, men för 2 år sedan så tog min bästa barndomsvän och tog livet av sig. Och jättemycket som... Alltså, som hände mig då, att jag ställdes i relation till gamla relationer som jag har på något sätt har klippt av, saker som var i min uppväxt och som även var så här, men tunga grejer där jag liksom har klippt. Men sen så när man kommer tillbaka, sen på en begravning och man håller tal och bär kistor och sen så delar man en sorg till exempel. Det är så här, ja, men det där klippet som jag gjorde, det var ju framåt.
Mm.
klippet var ju framåt, du är inte en del av framåt. Men när man sen delar ett bakåt, då var det en helt annan grej.
Mm.
Och jag hade jättemycket ilska mot jättemånga av de personerna som var där. Men jag hade en ilska som var, ja men så här, den ilskan, vi kunde fortfarande dela det som var bakåt och var ledsna över det.
Mm.
Och vet att framåt finns det inte. För det, där är vi fine. Men, det, men den, när det kommer tillbaks, när det förflutna kommer tillbaks och liksom manifesterar sig i sånt tydligt sätt som en begravning till exempel, då var det så här, oh men gud, nu är det här, nu är vi här igen. Nu är vi i den här situationen, i det här, med de här känslorna och de här relationerna som inte finns mer i mitt nu. Men de måste ha funnits bakåt och jag behöver inte vara arg framåt.
Vad fint, Robin. Det där är jättefint. Det där hjälper ju faktiskt ganska mycket, känner jag, på en gång, att man ser det, att det är en skiljelinje mellan saker och ting. Och att bakåt betyder väldigt, väldigt mycket. Och det kan man ha. Men framåt är vi inte. Och då kan jag se att jag inte är med på den där möjpebilden. Då kan jag se att jag är inte hemma där.
Och bakåt var lika fint och starkt och viktigt.
Ja, gud ja, absolut. Men någonstans blir det så här, det är den här bekräftelsen. Jag menar så här, den här personen har ju inte dött.
Mm.
Nej.
Den lever, den kommer att leva och fortsätta, och den kommer att bilda en ny liten familj och skaffa
ett nytt. Fast är inte det också, förlåt, men det är på ett sätt också en sorg. Det är som man ser så här, jag är, när man ser folk man har hållit av göra saker utan en. Mm. Alltså, låt oss inte förringa sorgen i det. Att inte få vara en del av folk som har betytt massor för en. Att man vill fortsatt betyda något. Även om man tagit valet att inte göra det. Det är ju det som är att liksom sätta sig liksom direkt framför sina beslut och titta på dem. Eller konsekvenser. Och det är ju tufft.
Men man gör ju så sällan slut med sina bästa vänner. Oftast gör man ju slut med dem som det rinner ut i sanden, eller man umgås inte och det är på lika villkor. Det är inte så dramatiskt. Det är ju så här, någon dör, eller när det faktiskt är någon som flyttar till andra sidan jordklotet, eller det blir väldigt dramatiskt, men det är väldigt sällan som man faktiskt gör slut.
Hur ska du göra? Ska du skicka blommor? Vad tänker du?
Fan alltså. Alltså ena sekunden vill jag typ så här smsa och ringa och skicka blommor, nästa sekund vill jag bara säga fuck you.
Vad tycker du, Micke?
Nej, men alltså, jag tycker spontant att det är alltså, så här, någonting hade hänt mellan er. Du har runnit vatten under broarna, och men i ditt fall så har du ett val att antingen sträcka ut handen, alltså göra en gest och bara så här, jag såg, jag finns här. Så. Men också då i det bara beredd på att det kanske blir en bekräftelse på att this is final. Men jag tror också att, som det låter på dig, så tror jag att du behöver the closure.
Och du kan ju jag håller med, och jag tänker typ att man, jag tycker du ska skicka blommor, Anton.
Ja,
och
men jag, exakt, skicka blommor. Ja, det jag vill säga.
Ja, och säga så här. Ja, men någonting i stil med, du har ju sagt det redan nu, som är liksom så här, ja men kanske det, jag vet, jag kanske inte en del av ditt framåt, men vad viktigt du var bakåt. Och vad glad det är.
Det är väldigt fint.
Ja, och vad glad det är för dig, så, och vet om det.
Ja. Det var fint formulerat, Robin, för jag har inte tänkt på det på det sättet. För jag har känt mig som ett vakuum, mer så att man inte har kommit till så att det har funnits någon typ av självklar framåtrörelse, men det är ju inte så.
Nej.
Det är inte så.
Och den är så himla jobbig också med kompisar också, så är det, eftersom det är som att göra slut, så finns det, vi vet ju hur att göra slut med någon man älskar går till. Det har vi ju lärt oss genom film och litteratur och allting. Vi vet vad som komma skall, men kompisar, den typen av berättelser finns inte riktigt, så jag kan förstå att det lever kvar i magen eller tanken fram. Så det, kanske behöver du det?
Det är också en sån konstig sak. Jag är en väldigt känslostyrd person som lätt gråter. Jag har inte gråtit en tår. Inte en.
Mm.
Det har inte kommit ett tillstymmelse till tår över det här. Jag menar, jag gråter ju för allt.
Mm.
Men det här inte. Det alls.
Men det låter ju som att du inte har sörjt den här.
Nej, förmodligen inte. för att man har pausat och att man inte riktigt har så tillåtit sig själv att förstå.
Och jag ser på dig nu att du är uttagen. Alltså, det är ju
nej, men alltså, jag är ju rörd av det, absolut. Men jag sitter ju inte och gråter. Det är inte så att jag... Det skulle jag lätt kunna göra över andra saker in life.
Men du måste hållas uppdaterad vad du gör.
Ja, det ska... Jag känner mig lite, ändå lite pepp av det här. Nu känner jag så här, nu känner jag att jag har någonting att utgå ifrån.
Ja.
För det här är ju också väldigt svårt att prata om.
Ja, jätte.
För vem pratar man med? Så här, pratar man med random vänner om hur... Det är jättesvårt. När pratar man om vad?
Att bli slutgjord med som kompis är... Det är så förödande för självkänslan. Så att det är så här, jag inte... Alltså På ett sätt så bara borde det inte vara bättre än att någon bara typ ghostar.
Ja.
Alltså så här. Men det är ju bara, det är ett knivhugg
i hjärtat. Jag har tänkt på det för så här, med mamma och pappa som jag då inte har vågat riktigt komma ut med den här göra slut-grejen. Men när man gör slut med en kärlekspartner, då har man, nej, men vi är inte tillsammans, vi är inte kära längre, vi bor inte tillsammans, vi ska inte ha med varandra att göra. Men med en vän, man gör inte det.
Det är lite fulare.
Det är inte riktigt okej att säga så här, nej men vi umgås inte längre, för vi har typ gjort slut.
Hur har ni, kära lyssnare, hanterat den här situationen? Har ni blivit slutgjorda med av kompisar? Eller har ni kanske gjort slut med någon?
Jag är jättenyfiken på det, för att jag har ju själv noll erfarenhet. För mig så är det här helt...
Nej, jag har typ, alltså, du är den enda personen jag har pratat med det här om. Och samma sak
så ni är så perfekta, ja. Eller vad är det,
nej, men alltså, grejen är att jag förstår att det kan hända. Men det är liksom, för mig så har det alltid varit den andra vägen. Så jag säger inte att det är det, utan jag säger bara att för mig så är det här ett helt nytt begrepp. Men också om du tänker på popkultur, hur mycket berättelser finns det om vänner som gör slut?
Nej.
Det är liksom inte, det är inte en arketyp, det är ett undantag om ens det. Förlåt, men om någon skulle skriva en bok på så här, det här är en bok om två vänner som gör slut, jag skulle bara, fuck it, det räcker med den, liksom, den beskrivningen, så läser jag boken. Är du med? Det är så sällsynt för mig.
Anton, vart skriver man om man vill berätta hur, om de har någon erfarenhet av liknande?
Antingen så skriver man in till hej@bogministeriet.se eller så kan man skriva in anonymt via bogministeriet.se.
Ett formulär, ja.
Ett formulär. Eller så kan man skriva på Facebook. Och man kan skriva på Instagram. Vi svarar också på våra privata profiler om man hellre vill kommentera privat i ett DM.
Ja, vi skickar ju det vidare. Så att om ni skriver till oss privat så skickar vi det till hela gruppen. Så att ta del av det. Vi har pratat så himla mycket idag, så ska vi hoppa fäg eller grej?
Ja.
Det är så roligt, för vi fick ju även ett brev nu i veckan som var så här, att fortsätt med fäg eller grej, det är det bästa. Och sen så bara bla 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 bla, nu hoppar vi.
Men nästa vecka så kommer det kanske bli ett lite längre,
tre timmar fäg eller grej.
Fäg eller grej.
Ett fäg eller grej deluxe.
Hörrni, tack för att ni lyssnade, och vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.